Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in en helt sanslös historia med Pernilla Nyrensten, som är en av grundarna till Revolution Race. Hon startade allt med sin man Niklas i ett garage. Och ingen trodde på dem. De rent utav skrattade åt dem när de presenterade en idé med färgglada outdoorbyxor. Idag är ett av Sveriges absolut snabbast växande bolag med en sanslös framgångssaga, från det lilla garaget till att nu vara värderade någonstans mellan 5-10 miljarder kronor. Och Pernilla själv, hon är den första kvinnan någonsin som har grundat ett bolag och lanserat det på börsen. Ni får höra hela resan, hur de hittar en lucka på marknaden, slog igenom med hjälp av Facebook, failures, hur du ska optimera e-handel, hur man ska lyckas som entreprenör. Nu lyssnar vi in en person som kommer att hamna i historieböckerna som tech-entreprenör, Pernilla Nyrensten.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Pernilla Nyrensten.
Tack snälla, det är verkligen jättekul att vara här.
Ja, men så himla roligt.
Ja.
Så himla roligt bara.
Jättekul.
Och du hade med dig en sån här fin jacka till mig också. Mm. Beige, fin Revolution Race tröja, får man kalla det tröja?
Fleece. Ja, jag kan säga det är en jätterolig story med den, för det är en så här, den ser ju lite ut som en teddybjörn. Jag vet inte om du har noterat den, men den är ju så här, lite fluffig och härlig.
Man vill bara sova i den och ha på sig hela tiden.
Ja, och alla älskar ju den. Alltså de är ju extremt populära nu liksom. Det är ju verkligen en tröja som går att använda till allt. Och det är faktiskt så att Niklas då, när han tog fram den första, så var han inte nöjd med hur de såg ut, så han skickade en teddybjörn till leverantörerna på riktigt, så det är därför den är så fluffig. Det är lite kul.
De bara, vilket land? Är det Vietnam?
Nej. Vietnam. Vi har flera olika länder.
Liksom. De bara, teddy! Jobba, teddybjörn!
Det är första gången det har hänt, typ. Liksom. Men de tyckte det var klockrent. Och kvaliteten blev verkligen riktigt, riktigt bra.
Men gud, vad mysigt.
Mm, det är lite kul.
Och också väldigt, väldigt roligt nu som att du och jag har ju en relation sedan långt bak i tiden.
Ja, du var en av de första som upptäckte det här. Alltså Revolution Race. Det är ju jättekul. Ska vi berätta den storyn?
Ja!
Kom du ihåg när du skulle bestiga, vad var det nu? Kilimanjaro?
Kilimanjaro, ja.
2016 tror jag det var. Och då la du ut en story, för jag följde dig. Jag är ju en av de som har lyssnat på de flesta faktiskt.
Så
att jag
är
liksom
roligt,
ja. Älskar att lyssna på framgångsvården. Och då la du ut någonting att du skulle ner. Och så tänkte jag, hoppas inte han har fått sponsring nu liksom. Så jag skickade ju bara iväg. Du vet så här, men om du vill ha kläder så kan vi ju fixa det. Och då ringde du upp, kom du ihåg det?
Ja, så himla roligt. Och så jag var ju uppe på toppen där med... Ja, RR-kläder. Och de var ju jättebra. Jättebra. Och det var så snygga också. Mycket bra bilder har jag därifrån med snygga kläder.
Ja, jag vet. Jag har sett några så här riktigt härliga upphopp som du har gjort. Och det ser verkligen fantastiskt ut. Men det var ganska tufft, eller hur? Alltså, det var, du hade problem med höjdsjukan eller någonting.
Jag kan säga att jag har inte mått som bäst i de där kläderna. Det har jag inte gjort.
Det var ju tråkigt. Det måste vi få ändring på nu med den nya tröjan då, hoppas jag.
Ja, den kommer jag må betydligt bättre. Nej, men det var jobbigt att bestiga Kilimanjaro faktiskt. Mm. Det var, vi körde ju också på så här snålpaketet där vi... tog det billigaste vi hittade, och då handlar det om att du var ju så kort, så få dagar som möjligt.
Det är
så
jättejobbigt att acklimatisera sig då liksom.
Så då var vi upp och ner på 4 dagar, och det är jättekort. Det vanliga fallet,
sex till, hur många dagar ska det vara?
7-8 kanske, 6-8 där någonstans. Men vi gjorde det på 4, vilket gjorde att typ Albert, som du också pratade med, han kräktes, och jag mådde jättedåligt, jag höll på att svimma, och min kollega han, den andra Christian, han mådde också superdåligt. Så att vi fick ganska dålig upplevelse av hela berget faktiskt.
Men du tog det upp, det är ju grymt.
Ja, gjorde jag. Jag sa ju det att nu ska jag köra Seven Summits, alltså alla 7 bergstopparna. Men efter jag gjorde det lättaste berget av alla, bestämde mig för att jag inte ska göra så länge.
Den karriären la vi ner. Det kanske vi ska vara tacksamma för, det har kommit ut mycket annat bra.
Men på den tiden, då omsatte ni runt, hur mycket omsatte ni då? 35 miljoner?
30, ja någonstans där tror jag det var. 30 miljoner, ja.
Och vad var vinsten då? Kommer du ihåg det ungefär?
Typ historiska
70 miljoner.
Nej, så mycket var det inte. Men historiska siffror kan vi prata mer om. Men det var liksom en väldigt bra vinst var det.
På 35? Var det typ hälften eller?
12, 13 kanske.
Ja, det är bra. Det är bra. Och idag, jag läste någon artikel häromdagen bara för 2020. Då stod det så här. Var det 573 eller i omsättning?
573 för 2020.
Och typ 140 miljoner i vinst.
Ja,
singa Lulia. Satan, vilket bra jobb. Och jag pratade faktiskt med en annan vän till mig som jag också grundar pensionera med. Då sa vi prata om bland annat det här. Och då var det så här att ni har ju så pass bra kläder, jättebra kläder, till jättebra priser. Och verkligen, som jag också hörde, en av de sakerna som ni har som strategi är att ni ska ta typ eran premiumkonkurrent och sen ska ni halvera priset på den.
Ja.
Med samma typ eller bättre kvalitet.
Absolut.
Och det är fortfarande bra vinst.
Mm. Men det är ju för att vi skippar alla mellanhänder. Så våran är ju liksom affärsidé att kunden ska vinna och företaget ska gå bra och vara hälsosamt. Så vi kan rekrytera riktigt bra talanger och växa på. Liksom. Man får ju ofta höra det inom e-handel också. Att antingen ska man växa eller så ska man fokusera på lönsamhet. Och så kan vi göra både och. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Och kunden är ju jättenöjd hos oss. Det är ju det allra bästa. Det är därför vi startade från början. Jag var en av dem. Jag själv har också haft en så här, jag har inte bestigit något berg, men jag har varit uppe på Everest Base Camp. Och det var jättesvårt att hitta kläder som satt bra. Jag tyckte de var lite killiga, dålig passform, alldeles för dyrt. Och köpte man någonting så billigare så var det inte så bra kvalitet. Liksom. Och då tänkte vi så här, vi skippar alla mellanhänder, går direkt online och säljer slutkund. Problemet är ju bara, hur bygger man ett varumärke när ingen vet vem man är? Och utan återförsäljarna. Så det var ju en resa i sig, verkligen. Så jag tänkte jag kunde berätta lite om också.
Ja, vi måste ju börja om från början. Kan du inte börja om, alltså ännu mer från början? Var är du uppväxt någonstans?
I Borås. Det är ju verkligen en liksom, stad med 11 000 företagare. Jag tror många känner till det. Babblum kommer ifrån. Naked grundades väl i och för sig i Göteborg, men Jarno kommer ju från Borås. Vi är faktiskt uppväxta i samma område, Hässleholmen. Och som åttaåring så sålde jag mitt första plagg. Och min pappa är entreprenör och hade flera butiker runt om i Sverige. Så jag var ju med och bara lyssnade på han. Jag tyckte det var så himla roligt. Så jag helt plötsligt så stod jag och sålde en tröja liksom, till en kund. Och ända sedan den dagen har jag älskat att möta med kunderna. Så jag tycker det är så roligt att göra dem nöjda. Jag har hört, du har ju också sagt det. Visst är det fint att gilla att sälja. Du har pratat om det vid något tidigare avsnitt.
Absolut, absolut.
Alltså det är ju en väldigt viktig, jag tycker det är sjukt fint och viktigt att kunna göra det liksom. Så att där började alltså intresset liksom för kundmötet och liksom kläder överlag, för han sålde ju andra varumärken. Och sen när jag var lite äldre, jag var 18, då började jag ta över hans inköp. Jag hade en bra känsla för vad kunden ville ha. Och sen så har jag varit ute och jobbat i hans butiker, men jag har också varit typ liksom på Kivik och marknader och slitit liksom i regn och rusk sådär. Och jag var tvungen att liksom, jag ville att min pappa skulle ha fördelar mot alla andra konkurrenter. Så jag sa till honom att vi kan inte köpa grejerna ifrån samma ställe som alla gör här. Vi har alltid varit duktiga på att sälja. Men när alla säljer samma saker så blir det ganska svårt då att sticka ut. Liksom. Så då sa jag till honom att vi måste åka ner till Berlin. För där hade jag hört att där kunde man köpa riktigt bra grejer. Så då lånade jag faktiskt ut pengar till min pappa. Och jag hade mindre pengar än han, men på något sätt så hade jag skrapat ihop pengar så fick han låna. Så sa jag, nu ska vi åka ner till Berlin och köpa grejer. Och så gjorde vi det. Och då sålde vi bättre än alla andra och så körde vi på. Så det, liksom, jag har alltid liksom drivits av att göra någonting på ett annat sätt. Att inte göra samma som alla andra. Jag tror att jag var först liksom, med att säga liksom, hej då till fast telefoni. Och bara mobiltelefonen. Jag förstod inte riktigt varför man skulle ha kvar den fasta. Alltså det blir early adapter eller vad man ska säga, hoppa på trender. Och jag tycker liksom, jag vill alltid göra det på ett annat sätt. Och det tror jag har byggt väldigt mycket av Revolution Race, just den viljan att göra det annorlunda.
Ja, det känns ju som att både du och din avokadoplockande man,
ja,
är väldigt kreativa och bara så här, ni kommer att höra på många exempel under gången, men som är så otroligt spännande att ni båda har verkligen byggt upp det från grunden och bara så här mött det på ett väldigt öppet sätt och hittat lösningar.
Men både gilla och resa. Vi har alltid varit liksom så här, jag var runt 20 när jag var ute på jorden runt, eller 21 var jag. Och mina kompisar bara, nej men du kommer inte åka. Och sen 2 veckor innan så bara, nej men nu sticker jag, 10 veckor ska jag vara borta. Liksom alla bara, va? Ska du åka nu? Liksom så här. Och jag tror att man ser världen från många olika håll och kanter gör att man liksom öppnar sina sinnen. Liksom. Och Nicky då, precis som du säger, han jobbar på kibbutz och han skulle emigrera till Västindien. Och han har verkligen liksom också fått mycket intryck. Och jag tror det var väldigt viktigt. Så när vi kom hem så är vi vana att ifrågasätta mycket. Och när man gör det så kan man ju hitta luckorna i marknaden. För om man bara tror att allting redan är gjort så är det svårt att hitta luckan liksom.
Men då jobbade du åt din pappa till en början.
Mm.
Och sen så mötte ni väldigt så här bra framgång på mässorna.
Ja, alltså vi sålde ju andra varumärken. Och sen så drömde vi precis som alla andra om att vi liksom skulle starta ett varumärke. Det hade varit så himla coolt liksom. Men var ska vi börja då? Och då är faktiskt en rolig story därifrån. För vi har byggt varumärket tillsammans med kunden. Men det är en av kunden som också var med liksom och fick det där att man startade. Hur kom det sig att ni startade? Och då var det liksom på en mässa. Det var en tjej som kom fram till mig. Hon var i 25-årsåldern och hade ganska stora friluftsbyxor på sig då. Och då blev jag nyfiken. Jag sålde en tröja till henne och frågade liksom om hon tyckte om sina byxor. Och då sa hon till mig, vet du vad? Jag tycker inte de är särskilt bra, sa hon. Nej, varför inte då? Är det jättebra kvalitet och så, men passformen är inte bra. Färgerna är skittråkiga. Det var ett par gröna byxor. Känns som de är gjorda för män. Passformen är inte så rolig. Tänk om det fanns någon som kunde göra dem lite billigare också. För vet du vad? När jag går ut i skogen så vill inte jag ha på mig dem. Utan då tar jag på mig mina vanliga jeans istället. För tänk om jag får en blåbärsfläck på dem. Och då känner jag bara, nej, det här är inte rätt liksom. Och jag själv har ju upplevt samma sak när jag varit uppe på Everest liksom base camp, att det var svårt att hitta kläder. Och så kände jag bara, jag är precis som dem, jag känner likadant liksom. Det här måste vi ta tag i. Det här är kul, det ska vara färgglatt. Jag hade sett Happy Socks, Happy Plugs, kommer alla sina färgglada grejer. Det här kommer flyga, tänkte jag. Det, vi bor ju i Brås, här finns mycket kunskap. Vi gick ut och liksom pitchade vår affärsidé. Det skulle vara lite happy outdoor. Färgglada friluftskläder direkt till slutkonsument online. Och liksom hög kvalitet då liksom. De bara, nej. Branschen är väldigt konservativ, sa de till mig. Liksom. Det ska vara grönt, svart och grått i skogen. Det är av en anledning. Liksom.
Man ska vara kamouflerad.
Ja, men ungefär. Liksom. Alltså, så syn. Och jag såg liksom, framför mig så här, ett mer fåfängare samhälle som ändå börjar byggas upp lite grann. Du vet, så här, man tar kort på sig på Instagram. Och, om inte bara det, utan man vill
man
vara...
Man vill inte se ut som en jävla mullemäck hela tiden.
Nej, men man vill ha ett personligt... Man vill kunna uttrycka sig personligt. Liksom så när jag växte upp, då var det mer att då hade alla samma frisyrer. Och nu när man träffar liksom, ungdomar idag, alltså alla har ju olika. Ingen vill ju se exakt likadan ut liksom. Och det tänkte jag väldigt mycket på. Att man vill ju kunna uttrycka sig själv och sin personlighet via våra kläder då. Varför ska allt då se exakt likadant ut liksom? Det är ganska tråkigt. Allt annat har ju förändrats. Hela världen håller på att förändras. Ska liksom outdoor-industrin vara samma forever and ever då? Nej, det måste vi ändra på. Så liksom, vi blev ju lite deppiga då såklart, när ingen trodde på det.
Men ingen trodde på det? Var ni ute och pitcha pengar? Eller
ja,
var
vi pitchade. Vi pitchade i Borås. Alltså vi gick till flera och frågade. Liksom, och drog affärsidén Happy Outdoor, vi ska gå direkt online.
Vilka frågor ni då? Frågar du Jarno?
Nej, det gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi
Varför
inte.
Frågar du inte Jarno för? Han har ju en jättebra resa och du är bra polare med honom. Han skulle ju fråga.
Polare, jag känner han och jag pratar med honom och jag träffar han liksom, såklart. Alltså, vi har ju träffats för flera tillfällen, men vi är inte liksom, bästa vänner. Liksom. Alltså,
nej, men Borås...
jag har jättestor respekt för hans resa.
Det känns som att han skulle ju pitchat för. Framförallt så att han skulle vara lite bitter idag.
Ja, precis. Det hade varit kul. Jag tycker inte han behöver vara det i och för sig. För han har gjort två riktigt framgångsrika miljardbolag. Så att han klarar sig nog. Jag tycker inte synd om honom. Det gör
nej, inte
men heller. I alla fall, liksom, vi gick och pitchade till kunnigt folk, branschfolk. Och de tyckte inte idén var bra. Men snälla Pernilla, liksom, varför ska de ha färgglada kläder i skogen? Det är konservativt och det passar inte. Liksom. Mod i skogen då? Liksom, eller hur tänker du nu? Liksom?
Hur många ungefär pitchar du för?
Oh, svår fråga. Det var nog 20-25 kanske.
Ja, och det roliga bara är det här. Det är att nu planerar ni en börsintroduktion.
Ja, ja, helt
och
sjukt.
Och det pratas om, det vet man inte vad det är, men jag läste en artikel så läste jag att värderingen är någonstans 5-10 miljarder eventuellt. Och, ja. Då, och sen vet man inte vad, sådär. Men det som är lite grann, om man spolar tillbaka det på den tiden, så är det så, den här resan hade man ju velat vara med på.
Absolut. Men jag är väldigt glad att de ändå sa nej där och då. För vi körde på tills Salto kom in 2017. Andreas Källström och Jens Brovald. Alltså den processen måste jag berätta lite om, för den var faktiskt jättespännande.
Ja, vi får ta den sen.
Det måste vi göra. Men liksom i alla fall, vi började med 300 000 kronor på fickan. För det var allt vi hade. Och då bodde vi i ett litet radhus och vi hade inte så mycket utgifter. Jag kommer till och med ihåg att vi hade funderat på att vi skulle renovera köket. Men vi använde pengarna till att starta liksom, RR istället. Så i början fick vi ju gå till en svensk agent. Vi kunde inte ens åka till Kina med de pengarna. Liksom, för, eller Asien då. För det var ju för små volymer. Och så började vi med en byxa. Så det var inte ens en kollektion i början. Och jag tror också att även det hade varit väldigt svårt. Liksom. Alltså komma och pitcha till någon återförsäljare eller någonting. Liksom en byxa typ. Alltså de flesta har en kollektion. Så vi bara nej, men det är ju de pengarna vi har. Så vi körde till dem och här. Och så hur ska vi nå ut till kunden då? Sociala medier. Vi ska vara där kunden är på de digitala plattformarna och börja kommunicera. För är det någonting jag kan så är det ju det. Det har jag haft sjukt stor nytta av. Liksom. Många andra kommer från tech-bakgrund, de kan allt om big data och pixlar och allt det där. Och jag kan kunden. Det ska vi liksom använda här nu. Och det har vi haft sjukt stor nytta av på sociala medier då. Så vi började, hade 200 vänner och bekanta som följde oss från början. Och så började vi kommunicera. Hur ska vi väcka uppmärksamhet? Och jag tänkte så här, alla vill ju liksom tyck och tryck. Man vill ju vara med. Det handlar ju mycket om det, eller hur? Liksom, väcka liksom, engagemang. Så jag frågar, liksom, vad vill ni ha för färg till nästa kollektion? Vilka färger saknar ni? Och då sa de orange och rosa. Och så döpte vi det till Candy Pink och Rusty Orange. För vi tyckte att det var lite roligare. Och ett halvår senare när de kom in så sålde de slut. Och detta är också sjukt coolt. För jag vet, jag har pratat med många liksom, entreprenörsvänner som har varumärken och så. Många gånger får de ju inte ut i återförsäljarledet. För de har ju hundratals butiker och är inte villiga att ta den risken. Så helt plötsligt så identifierade vi inte bara luckan med att gå direkt till slutkonsument. Och kunde skippa liksom, mellanhänder och ge kunden bättre pris. Utan vi kunde också ge kunden vad kunden ville ha. I vilken färg? Alltså bara det var ju jättekult. Så de sålde slut direkt och sen så fortsätter vi vår resa på sociala medier och gick all in i 3 års tid. Varenda krona. Vi tog ut jättelitet lön. Jag tror jag hade 10 000 i månaden i början eller något. Levde på vatten och bröd typ bara för att liksom bygga bolaget då.
Berätta hur ni gjorde i sociala medier. Jag vet att ni har blivit uppmärksammade av Facebook också.
Ja.
Att ni har lyckats så otroligt bra.
Det är jättekul faktiskt. För att vi började, det var inte så många, 2014 var det inte jättemånga som liksom höll på med marknadsföring. Utan man använde sina egna organiska kanaler. Det var ju många som hade närvaro där. Men det var inte så många som liksom jobbade med betald marknadsföring heller. Och vi började jobba så mycket med att interagera med våra kunder. Så vi fick liksom en Facebook-ansvarig. En kontaktperson som heter Rebecca. Och då sa hon till oss, detta var 2015, då var vi igång och rullade i alla fall. Och så sa hon så här att jag tycker ni ska börja med rörligt material. Och då sa vi okej, jag läste någonstans att informativ reklam och roligt ska det vara. Och vi kände inte att vi var tillräckligt roliga, så vi kör, men det är klart vi är informativa. Så vi gick ut och filmade Nicke, varav han ställde sig öppna dragkedjor och berättade om produktens funktioner. Och la ut detta. För vi hade inga pengar till någonting annat än marknadsföringen och produkten då. Det var ju det vi la pengar på. Så vi hade ju inte fancy liksom, budget för att göra någon liksom, stor produktion. Liksom. Och hon ringde upp och var jättebesviken 3 timmar senare och sa, Pernilla, vad är det här? Menar du verkligen allvar? Det här är skittråkigt. Hon tog fram storsågen liksom. Och det roliga var ju liksom att vi bara, nej vi stod på oss. Vi kände på oss att liksom, vi säljer funktionella kläder. Det är klart att kunden vill veta vilka funktioner det är. Så hon fick ju ringa tillbaka 2 dagar senare och sa hon, det är världens succé. Ni har ramlat helt rätt i det här som kallas real life hacks. Och det innebär ju att man vill ha det här lite äkta, skakiga liksom på deras plattform. Så även Facebook hade ju fel. Där och då lärde jag mig. Det här med, lyssna inte för mycket på experterna. Det är inte alltid de heller vet. För liksom på tv-tiden, man säger, då var det mycket stor, liksom, stora produktioner. Men sen så kom man in på liksom, Facebook. Då ska det ju vara lite skakigt, ska vara lite mer äkta. Då måste man anpassa sig efter den plattformen som är. Och en annan jätterolig story där, så det blev ju Facebooks success story det året. Och sen ringer en kompis mig. Caro Karl Henning Kjellqvist heter han. I alla fall så skickar han alltså ett sms till mig och Niklas. Då sitter han i San Francisco på en föreläsning och åkt hela vägen över Atlanten. Och gissa vilka som är på skärmen. Revolution Race.
Wow.
Och då står de och pratar om det här coola svenska varumärket som liksom är så innovativa på deras plattform. För de har hittat det här med real life hacks. Det är det som gäller.
Wow.
Så vi liksom, det är faktiskt ganska coolt tycker jag. Så han bara, tänk att jag ska behöva åka hela Atlanten för att se ett annat Boråsföretag. Liksom.
Fantastiskt.
Så det var väldigt rolig
jag
story.
Minns de där filmerna när de kom upp i flödet. För att jag tyckte också att det var så himla intressant att kolla på. Och också det blev så himla mycket kommentarer. Och det var så himla, folk var så otroligt engagerade.
Helt galet egentligen. Men om man tänker på det. Är inte det lite så här, för det var verkligen så här. På hemsidan, alla, jag tror också att vi fångar upp en grej. Alla vill, varumärken vill ju vara lite coola och man ska bygga varumärke. Och så helt plötsligt då liksom dra ner det till den nivån där man bara står och öppnar dragkedjor och berättar funktioner. Det känns kanske inte lika coolt då, men det är väldigt informativt. Om man tänker på värdet för kunden, liksom addera ett värde, så förstod de ju helt plötsligt alla funktioner och kunde köpa produkten.
Ja, jättebra. Alltså,
alltså det är så enkelt liksom.
Enkelt. Less is more.
Ja, men ibland är det verkligen så.
Så coola grejer och de landar på coola sätt och det ena och andra. Här bara står ni och bara så här, tar fram en liten avdankad iPhone och bara så här, filma lite.
Ja, men då hamnade vi rätt på liksom den digitala plattformen, Facebook. Det var så man skulle marknadsföra sig där. Man kan inte vara överproducerat, för då känns det för reklamish liksom. Utan det ska vara mer så här, deras värde är lite coolt. Och ibland så vet jag också, det var några som sa det så här, de trodde att någonting skulle hända på slutet också. Var det några som sa, du vet så här, men jag trodde någonting skulle hända nu liksom. Men så slutade de med att de köpte ett par byxor då, för att de hade fått ut så mycket av att titta på reklamfilmen.
Alltså
det var så det började. Sen har vi ju byggt massa runt detta såklart. Det här med real life hacks, det kan man ju jobba med hur mycket som helst egentligen. Men det måste vara intressant, det måste addera värde. Det är väldigt viktigt att tänka på det.
Okej, men berätta nu då. Om vi stannar lite här, nu är vi inne på Facebook då. Vi ska hoppa vidare i storyn.
Ja.
Men om vi är inne på Facebook, hur ska man tänka idag, ser du? I social media, vi har ett nytt brand, säger vi, man vill komma ut med. Man vill marknadsföra sin nya Danny Wellington-klocka som man ska försöka slå. Eller man vill göra någonting helt annat. Vad som helst. Man ska marknadsföra social media. Vad ska man tänka på för någonting?
Nej, men alltså dels då så ska du connecta. Alltså jag tycker att man ska prata med sina kunder. Alltså på riktigt liksom. Alltså man kan inte bara tänka på att man ska vara ett coolt varumärke. Utan kommunikation är ju superviktigt. Alltså du ska ju sticka ut. Tänk på att det är ungefär 10 000 annonser varje dag som en kund bara scrollar genom sin telefon. Hur ska man ens stanna upp då? Vad är det som krävs för att kunden ska stanna upp? Då säger jag, det är några saker man ska tänka på. Och det är att det ska vara trendsetting content. Alltså content is king, det har nog alla hört talas om. Jag tror att väldigt många fokuserar bara på liksom influencer. Självklart influencer är superviktigt, men jag skulle säga att influencer måste ju också tänka på att addera värde med content. Så det ska vara trendsetting content och gärna content som kan gå viralt. Och det ska addera ett värde för kund. Om du träffar de tre och sen unikhet och äkthet, då har du kommit väldigt långt, för då måste man verkligen tänka till vad som krävs. Jag brukar ofta säga så här, Alexander, att det ska vara så starkt, så egentligen så ska vi inte ens behöva Revolution Race logga, för folk ska ändå förstå att vi är avsändaren. Då har man verkligen lyckats.
Vad är det för mer saker man ska tänka på då? Är det någon plattform som du ser, Facebook? Är det mer rörligt där, tycker du? Eller Instagram? Eller vad kommer framöver? Vad hade du lagt dina pengar på nu kommande året, så som det är just nu?
Definitivt rörligt. Och sen, alltså absolut rörligt. Det är väldigt mycket med live shopping. Det är mycket liksom det här liksom, att det ska hända här och nu känsla. Det ska vara väldigt äkta. Inte lika mycket liksom reklamannonser, om man säger så. Utan man ska försöka liksom addera mycket mer värde. Det vet ju alla att annonsering är liksom adjust or die, liksom, brukar vi säga. Och det som är liksom omvärldsanalysen nu, det är rörligt och att det ska väcka känslor och att det liksom, man ska få ut någonting av att titta på det helt enkelt och inte bara se det som marknadsföring. Så mycket det här med liksom live shopping, alltså den här känslan av att det händer här och nu, storytelling. Inte lika reklamish.
Alltså, en av de bästa reklamerna jag har sett som är by far tillbaka i tiden.
Ja.
Det var ju blåkläder. Blåkläder.
Ja, när de liksom, ja, precis.
När de sprang in och typ gled på glas.
Ja,
sen var ju inte den så, den var ju mer så här rolig, sen kom de upp så här blåkläder.
Mm.
Sen sa de någonting som jag glömt bort vad det är.
Mm. Men du kommer fortfarande ihåg den reklamen?
Jag kommer ihåg den, alltså själva den grejen. Någonting jävligt roligt händer som visar att det är slitstarka byxor eller kläder, arbetskläder, och sen så säger de blåkläder. Då ser de som lite internationella typ.
Ja, lite så. Nej, men alltså
Finns de kvar?
Ja, absolut. De omsätter väldigt mycket. Nu vet jag inte exakt, men
kanske
de är
upp
stora.
Dem och lägga ner dem.
Vi får se vad som händer i framtiden. Nej, men alltså, det är väldigt unikt. Alltså, man kan ju prata om trender oavsett om man säljer smink eller om man säljer liksom kläder egentligen. Det finns ju vissa trender, och det är ju väldigt mycket den här känslan att man är med, man bjuder in kunden, det händer här och nu.
Mm.
Det är därifrån live. Det kan man ju tänka på även om man ska liksom gå ut i paid marketing, att det behöver inte bara vara på sajt, utan det kan ju komma ut i betald marknadsföring också, att man får den där live-känslan lite. Det tror jag kommer vara oerhört viktigt. Och att man tänker lite mer på det här med värdet och att det ska vara väldigt intressant. Viralt content pratar vi mycket om, trendsetting content, och sen får man gå in på sin kammare och liksom verkligen fundera på vad menar hon med det. Det finns ju massa sätt att kolla vad är trendsetting? Det är ju bara att kolla på massa olika listor och sådär. Så att då kan man ju få lite inspiration. Sen är ju varje varumärke unikt och då måste man ju jobba utifrån det så att man liksom behåller sin röda tråd liksom.
Hur kom ni på namnet och loggan?
Nej, men alltså det är två jätteroliga stories. För det började med Revolution Race. Det var att vi visste att vi skulle revolutionera autoindustrin. Vi tyckte att den var lite trött, tråkig, överprissatt. Kaxiga liksom, utmanarna känner jag nu här. Liksom. Men vi gick digitalt. Många liksom, hade bara liksom, återförsäljarledet. Och de jobbar på det traditionella sättet. Och så kommer vi in digitalt brand, för jag pratar mycket om det. Och just det att koppla ihop direkt till slutkonsument räcker ju inte, utan du måste ju befinna dig på sociala medier för att bygga varumärket på ett nytt sätt. Liksom. Då kunde vi komma in och slå dem på fingrarna. Och därför förstod vi att vi skulle revolutionera hela outdoor-industrin. Och vi förstod också att det skulle vara ett race, för det är ju inte enkelt. Liksom. Därav namnet Revolution Race.
Mm. Och loggan då?
Den var liksom, den kom faktiskt lite efter. Vi pratade väldigt mycket om att vi ville ha två R, men vi fick inte ihop det och det var för gulligt och vi satt. Så helt plötsligt låg på en sandstrand i Mexiko faktiskt och helt plötsligt bara, de ska upp och ner. Och de ska vändas, för det är många som pratar om det, jag vet inte om du har tänkt på det. Men hur du än vrider den så ser den exakt likadan ut. Jag har till och med hört konkurrenter som sitter liksom bara, hur har de tänkt? Det här är genialiskt liksom, så det är ju skitroligt. Så att hur du än vrider den så ser den alltid likadan ut.
Häftigt.
Det är lite kul.
Verkligen. Och då lanserade ni på en sajt direkt. Vad tanken då? På nätet byggde ni sajten själva? Eller hur?
Yes, Nicky satte en hel sommar. Den såg ut därefter. Vi skulle göra allt gratis. Liksom, jag har liksom, ja, med bråsblod, knalleblod eller vad man säger. Så här, allting ska vara gratis. Ingenting får kosta någonting. Och vi hade ju dessutom inga pengar. Så Nicky fick göra allt själv. Han googlade och han höll på. Du vet. Så den första, vi var modeller själva. Vi stod hemma i vardagsrummet och fotade oss själva.
Magiskt alltså.
Alltså vi gjorde allt själva. Ingenting för kostnad. Packa paket i pappas dubbelgarage. Så det fanns liksom ingenting vi inte gjorde. Vi höll i marknadsföring, vi byggde varumärket. Och än idag så sitter den kulturen kvar. Typ nästan som en trotsig liksom, tonåring som kan själv. Det är liksom kultur. Och det som är bra det är ju att det blir väldigt kostnadseffektivt. Och man behåller ju liksom kompetensen in-house också. Vi jobbar inte så mycket med externa byråer. För att liksom best practice, det är ju här och nu. Jag vet, Peter Thiel, jag älskar att läsa böcker. Så jag läste Zero to One, du vet Peter Thiel, PayPal. Och han säger så här, best practice leads to nothing. Jag älskar det, för jag blir så exalterad när jag läser det, för att jag har tyckt så själv. För best practice är ju vad alla andra gör. Hur ska du få konkurrensfördelar om du gör exakt på samma sätt som alla andra? Det är inte jätteenkelt att springa om en enda konkurrent då.
Jag älskar
det. Då måste du tvika. Så jag
gör det som alla andra, får samma resultat som alla andra.
Ja, och därför så tycker jag så här, jag älskar att han sa det. För jag har sagt så här i någon intervju som jag fick lite skit för ganska tidigt. Jag kan ju vara lite kaxig ibland. Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag försöker mopsa upp mig på något sätt tror jag. Och då sa jag att best practice är för nybörjare. Och det jag menar med det är att det är ett väldigt bra utgångsläge. För när du inte vet något så måste du ju alltid börja med liksom, så här ska man göra. Sen ska man ju tvika det så att man får sina konkurrensfördelar. Och det är så många olika, men kolla bara på Facebook-storyn. Till och med Facebook själva trodde att vi gjorde fel på deras plattform. Sen så visar vi att det var rätt. Och då blev det best practice. Så vad är egentligen best practice? Det är ju liksom, det måste ju alltid vara banbrytare som hela tiden gör att vi utvecklas framåt liksom. Och det kommer ju aldrig ta slut. Så därför så tycker jag att man är lite lat när man bara kör best practice.
Alltså en sak är ju att man ska jobba hårdare än alla andra, så det kommer man inte ifrån. Det kommer krävas.
Ja.
Men man kan också jobba hårt och totalt inte lyckas.
Du måste vara effektiv.
Ja, man måste vara effektiv. Och sen måste man också göra annorlunda saker när man jobbar hårt. Man kan inte jobba hårt och göra något som alla andra gör konstant hela tiden.
Absolut inte.
Då blir det kommer bara inte lyfta. Så man måste jobba hårt, fast framförallt också måste man välja. Det kanske till och med ännu viktigare än att jobba hårt. Vad man ska
absolut, vad du ska göra
för något. Vad du ska lägga alla de här timmarna på för någonting. Som också gör annorlunda på något sätt. Och samma sak som att inte ens Facebook trodde på en annons där, och det är ett 20-tal investerare och allt vad det innebär som inte
trodde på... De trodde på färgglada kläder liksom. De trodde väl kanske det just det på halva priset kanske då liksom. Men för den är ju enkel att förstå. Men liksom, hur ska ni bygga det? Och det kommer vara en uppförsbacke. Det kommer inte vara billigt och det är inte möjligt typ liksom. Jo, men det är det ju. Om man öppnar ögonen och ser liksom, ja, men kunden är på sociala medier. De är ju på sociala plattformar. Var influeras de? Där. Kom in och bygga ett äkta varumärke. Vi gjorde ju det tillsammans med dem också. Vilket jag tror många uppskattar, för det blir en äkthet i det. Och det var liksom inte konstlat med alla de här filmerna, utan de såg ju också halka Nicky i en film, så var det kvar. Då förstår man ju liksom att det är liksom typ första tagningen. Liksom. De försöker inte förställa sig här nu. Så att det är väldigt viktigt tror jag. Liksom att man måste tro på att allt inte är uppfinnet än. Liksom, det är klart, du kanske inte uppfinner hjulet, men du kan ju ändå liksom tweaka det så att du ser fördelar där ute. Det finns så mycket som man fortfarande kan liksom starta bolag med. Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut nu efter covid-året här, tycker jag. Liksom. Alltså, det kommer ju komma massa nya spännande företag.
Och massor också som inte kommer att finnas kvar.
Ja, det är ju den tråkigare delen. Absolut.
Fast det är också lite så här att hur man ska... Jag tror att de bolagen som gasar nu och lyckas ta sig igenom det här covid, de kommer att bli så otroligt starka efter.
Absolut, jag håller med. Det är ju ett skifte till det digitala som pågick redan innan, men det har ju liksom blivit ännu starkare nu. Så liksom digitala varumärken som förstår att de ska vara på, som jag sa, sociala plattformar där kunden är liksom, och bygger sina varumärken. Jag hörde någon artikel som de sa så här, i USA så växer de som går direkt till slutkonsument själva 3-6 gånger så fort som andra e-commerce. Så det är ju en extremt växande trend. Över att vi ser Kaja, Cosmetic, alltså de gör det så himla bra liksom. Och så ser vi Makeup Store då som liksom kämpar. Så det är ju... Det är ju inte bara att vara digital, utan du måste ju vara innovativt digital. Det räcker ju inte bara att liksom öppna en hemsida sen när man är hemma, liksom, utan du måste ju verkligen öppna upp och tänka till vad det är som saknas.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och när ni lanserade bland annat i Tyskland, nu har jag haft så här en plan. Berätta lite hur ni har tänkt.
Ja, men där, alltså där är ju det, jag är väldigt otålig. Allting ska gå fort och liksom, jag tycker om det här better done than perfect liksom. Och då insåg vi ju det här med happy outdoor-konceptet. Vi hade börjat få lite uppmärksamhet av Facebook och det började spridas lite vad vi höll på med. Och vi förstod någonstans, för det var ju inte så många som gick direkt till slutkonsument inom våran bransch. då måste man vara first in liksom. Alla känner till GoPro liksom, de var först liksom. Sen gör det ingenting om det kommer kopior efter, så vi behövde liksom claima den positionen, tyckte vi. För det är många år igen, så kom liksom experterna och sa att ni borde satsa på att växa starka i Norden istället. Men då sa jag det, nej, vi ska bli internationella liksom. Alltså vi ska in i Tyskland. Vi var uppe och pratade med Klarna och så kom de med tips här. Ni ska gå med, jag tror det var Revolution Race, för på den tiden hette vi Fritidsfabriken. Det har jag inte berättat om, men vi visste ju inte om Revolution Race skulle slå och hålla själv. Så därför så ville vi liksom öppna upp för att det skulle kunna plocka in andra varumärken. Så att vi började alltså med Fritidsfabriken. Ingen i Tyskland förstår vad Fritidsfabriken betyder. Och vi hade engelska, vi hade inte hunnit översätta till tyska. Det fick vi reda på att det skulle ta 6-8 veckor innan det var klart. Och jag ville inte vänta så länge, så jag sa bara, men vi kan väl bara gå ut och testa då, liksom. Och det gjorde vi då. Så vi startade med fritidsfabriken.de, liksom. Jätteroligt egentligen. Och så ut
ingen
i Tyskland.
Tyska aning om vad
Nej, men de förstod inte vad det betydde. Men vi hade ju liksom fritidsfabrik... Alltså, jag vet inte.
Fabrikast. Ische heise fritidsfabristen.
Exakt, liksom så jäkla dåligt egentligen. Men i alla fall, då hade vi inga krav på oss själva, förstår du? Liksom, så vi bara, okej, men vi ska ta positionen, vi ska samla in data, vi ska lära oss nu. Vi vet att inte detta är perfekt. Men det roliga var att vi var ju lönsamma dag två. Och sen så fick vi tyskan på plats och vi kunde claima den här positionen då liksom, på sociala medier, för de andra varumärkena fanns ju mycket mer i den fysiska världen och i andra kanaler liksom. Och sen så fick vi in tyskan och sen blev det Revolution Race och ett halvår senare, men då hade vi ju liksom kommit en bra bit på vägen. Och det hjälpte oss också då när vi tog in Equity Partner. Det var ett väldigt, väldigt stort intresse för oss 2017. Det var 18 bud eller någonting.
18 bud?
18 bud.
För att då var det så att ni hade 2000, var det 2016 som var väldigt bra år?
Ja, det var alltså det som var många gick igång på, tror jag. Riktigt började gå, för det bokslutet var inte ute när vi gick ut i försäljning där. Och då hade vi liksom Clearwater, en företagsmäklare som vi anlitar för detta Valentum, som skulle hjälpa oss, för vi hade så många investerare som kom och knackade på dörren och gav oss lite skambud sådär, liksom. Men det var väldigt mycket intresse för att vi var så pass lönsamma, och så gick det väl lite rykten om vår omsättning och sådär, och det var många som gick igång på just det här med att året innan hade vi typ 46 miljoner i omsättning, och året efter då när vi tog 120, då var vinsten samma som året innans omsättning.
Ja, den där är så störd. Den är så
störd. Bara, hur gjorde ni det liksom?
Ja, den är så, omsatte alltså 46 miljoner och sen året efter så vinstar ni.
Ja, typ 44,5.
Alltså 44, det är lite, eller du säger 46 miljoner.
Väldigt nära samma.
Samma. Och sen, alltså jag vet, för jag minns ju också den, för att det är så här, skrevs ju artiklar på dem så där också. Och det är ju så här, man bara, va?
Ja, det var mycket grit och vilja och liksom det här med liksom att man ska spara varenda krona och vända på varenda krona. Det har jag fått från min pappa liksom, som är entreprenör. Att, så det var, ja, det var verkligen en jätterolig resa. Men då var det också liksom andra entreprenörer som liksom inspirerade. Då kom jag ihåg att, jag vet inte om du vet vem Joakim Namber är, men han startade Stay Hard. Vet du vad det är för bolag? Det
var ja, också... Stay Hard vet jag. Joakim har
inte träffat. Nej, men det är liksom grunden. Liksom. Och då vet jag att han ett år tog sig från 30 miljoner till 60. Och det var jag så sjukt imponerad av. Liksom, ja, då. Men det var ju back in the days. Alltså, det var ju tidigare och det var ju helt liksom, unheard of på den. Liksom, hur gjorde han det? Ja, men då blev det så här, ja, men då är det möjligt ändå. Är du med? Liksom, alltså, så då satte han den ribban och jag tänkte på det hela tiden, har han gjort det så ska fasen vi också göra detta. Liksom. Mm. Då kom vinnarskallen in, jag älskar ju liksom, att tävla liksom, och så. Ja, det var väldigt kul. Så att, då började intresset på riktigt. Och sen hade vi lite, man brukar prata om tur, skicklighet och tajming. Och det var så sjukt bra timing, för samma dag som EM gick ut, för de skickade ut då, Clearwater, skickade ut till alla equitybolag runt om hela Stockholm, att nu ska det vara ett bolag till försäljning. Och samma dag så kom vi med i Dagens Industri, som EM gick ut. Och det var ju väldigt, väldigt bra timing. Så då kunde alla, det blir ju inte liksom
EM,
att man bara...
Man kan säga det att en kort pitch på typ en sida eller två sidor.
Nej, men inte EM är lite längre, det är liksom 70 70 sidor skulle jag
70
säga.
70 sidor, okej, okej, okej. Okay, okay,
okay. Det är olika, alltså det går inte ens att svara på det. Det finns sådana som har 100, det finns sådana som har 50. Men det är liksom,
då hade ni...
det är inte teasern i alla fall, utan EM:et är lite mer liksom matigt.
Förstår. Och då var det i alla fall, då kom ni ut, ni fick 18 bud på er. Och sen så tog ni in...
Altor.
Och vad gick det för?
Nej, alltså, det kan du läsa om, det kommer jag inte liksom... Men någonting som jag minns från den, det var ju att vi blev chockade själva hur mycket värde vi ändå hade skapat genom att liksom fokusera och växa bolag, bara gå all in, och vi tog inte ut någon lön och växte kollisionen och allt det där. Liksom, det var liksom nästan så här only the paranoid survives ungefär, liksom, det var lite den känslan att vi måste verkligen bygga liksom pengahög här nu så att vi liksom ska kunna fortsätta växa då. Men i alla fall så det blev ju ett jättestort intresse, för då hade många också missat Daniel Wellington. Alltså, för han kom ju bara upp som ett skott. Jag vet inte, du var väldigt tidig, för jag tror det var en av din... Kan det vara nummer 4? Eller det var en av de absolut tidigaste?
Ja, det är absolut där någonstans.
Mm. Och du, jag vet att tidningarna skrev om han första gången typ när han var uppe på 800 miljoner eller någonting i den stilen. Så att då hade vi så här direkt till slutkonsument, började bubblas lite om, e-handlare började bli lite intressantare. Och så nu kommer det liksom en ny då som går väldigt bra och dessutom lönsam. Det var ju få som kunde, många växer bra men inte så många är lönsamma då. Så det var ju ett sjukt stort intresse. Och så kom vi ut perfekt där då. Då var alla sugna på e-handel. Och så träffade vi massa olika investerare där uppe. Alltså, det var jättespännande och kul process måste jag säga. Men där stack Altor ut faktiskt, måste jag säga. Andreas Källström och Jens Brovald som vi träffade tyckte väldigt mycket om dem direkt. Hade samsyn. En del kunde vara lite dryga och liksom, du vet, de skulle liksom komma med sina... Ja, men lite så liksom. Och det gillade inte vi såklart. Men de var väldigt så här, sköna och vi hade samsyn på hur vi skulle liksom expandera och vilken summa vi skulle omsätta om 5 år och sådär. Men en rolig story som jag måste berätta från processen ändå, som jag tror att många kanske kan tycka är lite spännande om man ska sälja sina bolag. Att det är så mycket intresse och sådär och hur man ska resonera. För vi tog ju inte det högsta budet heller. Utan vi tänkte liksom även på att vi kommer ju faktiskt ha 55% kvar. Och då vill man ju liksom tänka på dem, så att man inte bara låser fast sig vid den summan som är där och då, utan att man kanske ska välja en partner som man faktiskt då kan få en bra resa med. För det är klart att det är en stor omställning att få in en equity partner i sitt bolag liksom. Så att då valde vi dem mycket från att de hade lyckats med Rossignol och Helly Hansen. Och en rolig grej som hände i processen, precis när vi skulle skriva kontrakt med Altor då, jag tror det var på signingen. Då började de andra höra av sig som hade fått reda på att de förlorade. Våra jurister höll på med papper och grejer och började höja buden liksom, och säga att de skulle åka ner till Borås. Och det var ju världens halabalo. Liksom. Så vi bara, vad gör vi nu? Gör vi verkligen rätt?
Wow.
Och då blev ju Altor jättestressade också liksom, när de fick reda på detta. Och det var, men det var så roligt ändå, för det var så mycket jurister och det var mycket fram och tillbaka.
Men höjde Altor det? Okej, men nu kör vi på det, men då stänger vi det.
Nej, men det var några andra grejer. Vi kunde förhandla några grejer i liksom avtalet, men summan var satt. Så att vi höll fast vid den, men det är klart att man började fundera. Liksom. Men vi kände verkligen att vi gick på personkemin med liksom Andreas Källström och Jens Borovall där på Altor. Att ja, men de här kan vi tänka oss att jobba ihop med. Liksom. Och vet du vad vi gjorde på closingen, eller på signingen? Blir det ju. Closing är 3 veckor senare. Vet du vad vi gjorde? Så här, vi tröttade fullständigt på juristerna och det var så tråkigt så vi satt och väntade så här. Och då hade vi också med oss de här Clearwater då, liksom företagsmäklarna. Så vi sätter på Silicon Valley mitt i liksom signingen liksom. Och sitter och asflabbar tillsammans. Det var faktiskt ett väldigt, väldigt roligt minne måste jag säga.
Alltså, sätter på en
låt? Den tv-serien du vet. Ja, har du inte kollat på Silicon Valley?
Nej.
Har du aldrig gjort det? Det är ju liksom startup i liksom San Francisco, du vet, USA. Du vet så här. Det måste du kolla på, Alexander.
Ja, det
är ju jätteroligt. Jag har hört att Frida, eller vad säger jag, Ida menar jag. Hon kollar på mycket tv-serier.
Ja,
men du är inte där riktigt.
Jo, nej. Jag skulle jättegärna göra det. Jag kollade faktiskt på en serie nu. Jag ska kolla på Snabba Cash-serien.
Den är riktigt bra. Alltså, jag håller på att kolla på den.
Jag tycker den var bra. Men, och jag skulle nog kolla på mer. Men det blir så här att man har podden man gör. Och sen så har man Elvis. Och sen så är ofta research och grejer. och så, så att det är inte, och sen spelar jag ju paddel också.
Precis, du har fullt upp helt enkelt. Men jag använder såhär, jag måste kolla lite tv-serier bara för att släppa, för jag jobbar väldigt mycket och du vet, jag gillar att träna och jobba och du vet såhär.
Men det är jättebra att bara slappna av huvudet, alltså jag tycker att komma bort från allting. Det är fantastiskt bra. Så,
men det var faktiskt ett väldigt roligt minne. Tänk att vi satt där allihopa liksom, och så när vi berättade för, va? Satt ni liksom, det är ändå skarpt läge och liksom, allting kan gå åt skogen och så satt vi och kollade på Silicon Valley ihop liksom.
Nu måste bara fråga det. Då säljer ni halva bolaget typ.
45%.
45%. Och det är så här, vi pratar hundratals miljoner kronor, kanske runt 400 miljoner där någonstans. Otroligt mycket pengar. Och det är du och Nicke som äger det.
Mm.
Ni blir ju så dunderklara där.
Mm.
Så att det är dunderklart. Och, men var det där ni blev ekonomiskt oberoende? Eller var det alla vinster innan?
Fast nej, vi återinvesterade allt.
Ni bara satsat.
All in. Jag tror vi tog ut några miljoner bara liksom, på ett liksom holdingkonto. Bara typ några miljoner. Alltså 3 miljoner eller någonting. Liksom. Ja. Väldigt, inte mycket i sammanhanget om man säger så. Det är klart 3 miljoner är mycket, men du förstår.
Ja, ja.
Liksom, typ så. Så att vi all in hela tiden för att bygga. Och det var ju det som krävdes såklart. Annars hade vi ju inte kunnat liksom bygga bolaget. Vi startade med en byggnad. Och nu har vi en hel kollektion. Liksom. Alltså, det är så roligt. Och tänk att vi säljer till 35 länder.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är fortfarande väldigt lönsamt. Så att, men det är många som har frågat mig. Men liksom, hur kunde du liksom hitta drivet när du ändå fick pengarna? Men det var väl så att det var kanske inte pengarna som var drivet. Det är klart att det är en trevlig... Liksom, alltså det är klart att det är skönt. Liksom, det är en viss trygghet att få pengar. Det måste man ju säga. Jag gick ut på stan och köpte en jättedyr väska. Det första jag gjorde, absolut. Det var lite kul så. Men det var ju inte det som var drivet. Liksom. Jag vill ju liksom... Jag älskar mål...
Du hade aldrig kommit dit på driv om det hade varit pengarna.
Liksom. Nej, alltså det var liksom, det var sekundärt för mig. Liksom. Men sen är det klart liksom att det är ändå viktigt någonstans. Liksom. Men det var inte det som var viktigast. Utan vi skulle bygga världens mest rekommenderade automärke. Och visa alla andra. Det var många andra företag och bolag som också... Det blir också en jättedrivkraft att det var en lokal, jag behöver inte namedroppa, men liksom ett autovarumärke som sa att vi bara skulle bli en fluga. Nu omsätter vi typ 30 miljoner och det var fortfarande så här, jag skulle bara visa dem att ni ska få se. Liksom. Den här flugan ska flyga en bit till. Liksom.
Den flugan kommer flyga in
och det blir en stor flodhäst i slut istället liksom, och sprang om. Men sen är det också så, väldigt många entreprenörer, vi tävlar med varandra. Så liksom, när någon kommer att driva upp ett bolag till 1 miljard, så är det ju det nästa liksom målet för många. Ja. Så att vi inspirerar ju varandra liksom och liksom peppar varandra samtidigt som man liksom ser sig själva som konkurrenter fast ändå vänner. Liksom. Det tycker jag är ganska kul. Så man träffas ju på många sådana här sammankomster. Vi ruddar bordet och du vet lite så. Och det är så kul. Jag vet, jag hörde någon, jag tror det var Supercell som sa det. De sitter ju och namedroppar liksom spelidéer till varandra. Liksom man bara, men hur kan ni göra det? Men det är så, alla får ut ett värde av det. Det är ändå liksom drivet sen vem som utför som kommer vinna racet. Liksom.
Ja, utförandet är ju så otroligt viktigt.
Så att utförandet, man kan inte underskatta det. Och teamet, jag har inte pratat så mycket om det. Men det är klart att den kulturen vi har byggt, alltså vi bygger ju väldigt mycket, vi pratar inte så mycket om liksom, tiden man lägger ner. Många lägger ju väldigt mycket tid såklart, även hos oss. Men vi pratar mycket om liksom, kvalitet för liksom, kvantitet. Och självklart är det många som jobbar mycket och sådär. Men det är liksom fokuset, att prioritera och allt det där som vi pratade om i början. Det är väldigt viktigt liksom. Och det har vi jobbat hårt med. Och så att mitt driv har varit liksom hela tiden, så fort ett mål är nått så ska jag nå nästa. Jag känner mig alltid liksom som underdogen och hela liksom bolaget har lite den kulturen och känner likadant. Liksom. Vi ska visa de stora, vi ska liksom, så man känner sig alltid som en liten plutte. Så fort man har gått om någon så ska man liksom siktigt inställd på nästa.
Men vem ska du visa nu då?
Nej, men alltså...
man tänker ju alltid så här att man har alltid, och det är ändå bra, man har ju, och det vet jag att du är ju tävlingsmänniska så in i fingrarna, det känner jag ju bara på dina energier. Och då har du några konkurrenter som du tävlar mot och har någon sån här, ah, den där ska jag gå om. Och det behöver inte ens vara i samma bransch.
Nej.
Vilka
Nej.
Har du nu?
Och det kan vara även sådana som har sagt dumma saker eller någonting som man ska visa. Liksom, aha, ni trodde inte på mig, då ni ska få se. Liksom. Men då är väl det typ så här... Nej, men att visa liksom... För det första då, att ta det från ett garage. Alltså jag vill ändå bara ta ett lite längre svar här. Men liksom ta det från ett garage och så klara av det. Jag visste inte att man kunde liksom fortfarande vara vd för ett bolag som går så här bra. Med en equity partner. Det är ju massa saker som hände under det man fick anpassa sig för. Och mitt första styrelsemöte var ju disaster för jag visste inte ens vad de förväntade sig och sådär. Och då lärde jag mig det. Jag går ju igång på att lära mig saker också. Jag tycker det är så spännande liksom, att se hur långt kan man både utveckla bolaget, alla anställda, hur långt kan de dra det, hur långt kan vi dra Revolution Race, kan vi bli som liksom, Patagonia eller vad, liksom, hur långt kan vi gå? Liksom? Alltså, jag tycker det är så spännande. Och då kände jag väl också lite det här med börsen nu då, att ja, men jag vill inte bara bli en första, utan jag vill gå in där och göra det bra också då. Lite så. Så det driver jättemycket. Så att liksom, pengarna är en trevlig liksom, sekundär liksom, för mig.
Pengarna är ju en... pengarna
nice
är
to have, ett, liksom. Trygghet.
Ett resultat av allt det ni har gjort.
Ja.
Ett lite grann en bieffekt på... Vad är det Ingvar Kamprad sa för någonting? Han sa någonting sånt där riktigt bra också. Att pengarna är en ett resultat av nya kunder eller någonting.
Ja, nej, men exakt. Alltså, det är väldigt viktigt för oss. Alltså, det kan jag inte nog understryka. Jag vill verkligen att kunden ska vara nöjd. Vi har ju liksom, jag vet inte, 240 000 recensioner eller någonting, tror jag. På liksom produktnivå, på färgnivå på sajt. Alltså, kunderna är ju så engagerade. Och det har mycket att göra med att det började faktiskt med att jag kollade på TripAdvisor. För jag gillar att resa och sådär. Och så liksom kollar man på enstjärniga och femstjärniga. Och då måste man vara transparent liksom. Men i början frågar vi precis som alla andra så här, att hjälp oss att bli bättre. Men det var inte det kunden gick igång på. Utan hjälp en annan kund att hitta rätt storlek genom att ange din längd och vikt liksom. Och då börjar det rassla in. För då liksom vänder vi fokuset på oss som bolag och vänder liksom mer kundfokus då. Så att idag om du går in på en sajt, den storleken du har, kan du slå in den och så får du fram bara recensioner i din storlek. Så att du liksom lättare då ska kunna hamna rätt. Liksom, om det är någon som är 1,90 och den är liksom atletisk eller sådär.
Så att fokuset här, det låter som en av de verkliga nycklarna, det är att ni har lyssnat på kunderna hela vägen.
Mm. Mm.
Och hur ofta lyssnar ni på kunderna?
Varje dag.
Varje dag. Är det att ni ställer en fråga varje dag eller att ni läser folk? Har ni forum eller hur?
Nej, men det är ju liksom både dels då är det väldigt många som kommenterar faktiskt i våra annonser. Så vi är ju inne och svarar liksom. Så att då kan vi ju fånga upp. Och sen är det ju våra liksom organiska kanaler där vi liksom kommunicerar med dem. Och fångar in deras förväntningar och behov på oss som bolag och varumärke såklart. Men sen läser ju recensionen också. Både jag och Niklas är inne och läser recensioner varje vecka. Det är lite svårt nu med polska och sådär. Jag borde lära mig de andra språken. Liksom. Men alltså, det är så viktigt både med produktutveckling och liksom fånga in kundnöjdheten. Liksom. Så, att, så länge du fokuserar på att göra en kund nöjd så borde du kunna ha bra business. Liksom.
Berätta om några failures ni har gjort.
Oh my god, oh, det är ändå ganska många.
Ja, men det är ju hur mycket som helst. Alltså garanterat.
Nej, men fail.
Jag vet att ni åkte till Vietnam och då åkte Nicke dit och
det blev lack. Ja, herregud. Alltså det var ju kaos liksom. Då var vi också, då skulle du ha med det, då var vi väldigt lite. Vi hade fått en kontakt från Borås, en stor liksom, leverantör som var liksom, ja, men kvalitetsstämpel. Hade många, jag tror det var North Face och massa stora bolag där. Vi kommer in med väldigt liten volym. Jag kommer inte ihåg exakt hur många byxor det var, men runt 10 000. Och det är inte jättemycket i vår bransch liksom. Och Nicke var inte nöjd för han hade specialbeställt en tråd för han hade identifierat att liksom, tråden, alltså det spricker i grenen. Och han hade pratat med många killar som sa, nej men det är mina hockeylår. Han bara, nej det är inte dina hockeylår. Och så, liksom, så han hade såsats fram en tråd och gjort den extra stark för att göra allt för bra produkter. Liksom. Han brinner verkligen för det, han är riktig produktnörd. Liksom. Så kom vi ner. Allting ser jättebra ut, hela linan. Det var ju också en väldigt härlig upplevelse att se. Tänk att alla de här jobbar för oss. Liksom.
Ja, det var så,
så mäktigt. Och det var bra arbetsförhållande. Och man blev så glad och nöjd. Tills vi kom till sista stationen. För där hade de ju valt fel under tråd. Så Nicke kunde ju slita sönder varenda byxa. Och det var ju inte han nöjd med. Liksom. Och inte jag heller såklart. Men han blev ju helt skogstokig. Och ställde sig och rivit sönder varenda byxa. Liksom. Och kastade dem i golvet. Inför hela personalen. Och det flög på produktionschefen. Liksom. Alltså, man beter sig inte så i Vietnam. Han gjorde ju rätt. Men alltså, det är inte liksom, vett och etiketten nere. Liksom, så att det var ju extremt dålig stämning. Liksom. Så vi fick gå in och sätta oss i ett konferensrum. Och liksom bara, shit, de kommer kasta ut oss nu. Så jag till Nicky, liksom, det kommer inte gå vägen. Du vet, vi är en jätteliten kund också. Men de tog oss på allvar. Så Nicky fick rätt, de hade valt fel tråd. Och så fick de se om alla byxorna. Så nästa år när vi åker ner igen så har vi då liksom börjat komma upp ganska rejält i volym. Och idag är vi en av deras största liksom, kunder. Så nu står ju alla och testar liksom byxorna på samma sätt som Nicke gör.
Kör Nicke-rycket.
Ja, precis. Och
man
har hyrt
in några starka björnar som står bara och rycker.
Yes, liksom. Så nu är det riktigt bra kvalitet. Liksom. De kommer fortfarande ihåg den här lilla, lilla flugan som liksom nu ändå har blivit lite större igen. Då. Så det är lite kul. Det är verkligen äkta liksom, produktkärlek.
Men sys kläderna för hand?
Ja, det, alltså, det finns väl vissa liksom, processer där som är lite mer automatiserat. Men det är ju fortfarande människor som syr, absolut. Mycket kärlek på produkterna, verkligen. Och sen första styrelsemötet, som jag sa, det var också väldigt, väldigt så... Usch, vilket misslyckande. Men
med Altor, eller?
Ja, men det var ju lite så här att... De har inte köpt så många liksom, startups innan. De brukar ju satsa på lite större, så de tog verkligen en chans. Liksom. De ville komma in i e-handel och lite mer snabbväxande. Liksom. De satsar på mycket liksom, gedigna bolag med kanske lite mer anställda. Och så, där. Och så skulle de börja liksom, ett nytt spår här. Och så kommer de in. Så de var helt säkra på att vi kunde ju allt. Liksom. Hur går ett styrelsemöte till? Liksom. Men det kunde ju inte jag. Jag hade aldrig varit på ett styrelsemöte innan, så jag visste inte vad de förväntade sig. Så det var liksom 13 slides med bullets typ. Alltså, det var så
Boråstjejen
dåligt,
som
liksom.
Kan kränga byxor och göra färgglada rosa byxor. Ska man hålla på med en tråkig styrelsemöte?
Nej, men alltså, och jag är ganska sifferstyrd och har bra koll på siffror och gillar business överlag. Sådär, så jag kan verkligen svara på alla de där frågorna, men jag visste ju inte vad de ville ha. Sen kom ju då Jens Brovall, liksom, en kille på Altor liksom, och styrde upp allting till nästa möte. Och så visa hur det skulle se ut liksom. Då vet jag att då kände jag mig liksom bara, shit, alltså, det här är en ny nivå nu liksom, Pernilla, nu får du steppa upp det lite. Och det, nu kan jag säga att nu har jag verkligen lärt mig det, för nu brukar de säga att det är riktigt, riktigt bra material liksom. Men det kändes verkligen som ett failure, måste jag ändå säga.
Men känns det inte lite konstigt också på styrelsemöten när man ska göra såna här konstiga grejer så här, typ att ja, nu ska vi välja en sekreterare, nu ska vi välja det. Är alla med på det? Och sen måste man klubba och måste slå i bordet och lite sådär.
Ja, men i början så var det ju väldigt så här ovant, men de kom in med mycket så struktur, ordning och reda. Liksom. Vi bara körde, man brukar prata om störtlopp. Liksom. Det är klart att man hade så business mind och liksom tänkte på kostnader och allt det där, annars hade vi inte kunnat driva så lönsam affär liksom. Men det var ju mycket ordning och reda och struktur. Liksom, vi hade ingen ledningsgrupp, vi hade ingen styrelse. De kom ju med mycket sådana saker. Liksom. Sånt som man egentligen som entreprenör tycker är lite tråkigare. Då. Fast nu uppskattar jag det och tycker det är riktigt bra.
Men känner du att du, för nu har ni byggt upp ett så här fantastiskt bolag som har en jättebra vinstmarginal och gjort allting väldigt rätt. Känner du att du har så pass bra koll på det, att du skulle kunna använda samma modell som du har gjort det här på andra branscher? Eller på andra typer, det kanske är smycken, det kanske är vad som helst. Och att du känner så här, du har liksom hittat, du har liksom nailat det.
Alltså den där tycker jag är farlig. Här ska man vara både ja och nej, skulle hon svara på den. För att det här med att bygga ett agilt företag som alltid är stabläge, det är ju väldigt viktigt. För typ covid-situationen, hade vi inte gjort det att man är redo för att allt kan hända, då hade man ju inte hanterat det lika bra. För det är klart, det har ju både varit positivt och negativt för oss. Så att den delen att bygga en väldigt agil organisation som är liksom kostnadsmedveten, kan allt själv, learn by doing, det tror jag man kan applicera på andra bolag och bolagsbyggen. Men sen det här med secret sauce, det skiljer ju väldigt mycket från bransch till bransch och bolag till bolag, hur man går tillväga på sociala medier och allt det där. Där måste man ju liksom trial and error, är du med? Så det går inte bara att säga, nu har jag liksom hittat the secret sauce for life. Det är ju en ständig framåtrörelse. Du liksom, annars blir liksom, om du inte utvecklas av ett klästur brukar jag säga, och den är så himla viktig. Och om man är medveten om det, och du tar med dig rätt saker, då tror jag att, jag vet inte hur långt det skulle kunna gå då, men jag tror ändå att det skulle kunna bygga ett lönsamt bolag om jag har respekt för den delen. Är du med? Att du måste fortfarande testa dig fram tills du hittar liksom luckan på marknaden och konkurrensfördelarna. Men då tror jag att jag vet det bara för att jag gjort det här. Nej.
Men kan vi inte göra en liten grej då? Mm. Att du får ett case på dig. Att du ska bygga ett väldigt framgångsrikt armbandsföretag, säger vi. Som säljer armband på nätet. Mm. Berätta lite grann nu, steg för steg, hur du hade gjort. Från att vi kommer på idén just nu. Och nu ska vi riva igång det här. Mm. Och sen så ska vi ändå göra det på en... Alltså inte slänga in 100 miljoner för Revolution Race att de investerar och sen
så alltså gasar man. Nej, alltså bygga upp det från grunden. Om, låt oss säga 300 000 då, samma som vi startade med då. Liksom. Det kanske är rimligt. Då kan man köpa
och 2021, hur hade du gjort?
Nej, men alltså för det första är det ju researchat. Vad finns luckan? Vad gör alla andra? Det är ju superviktigt tycker jag. Man kan inte liksom, det är inget roligt att komma liksom på precis samma sätt som alla andra och liksom vara tvåa på bollen. Det är inte intressant. Utan då måste man hitta någonting i smyckesbranschen som man ändå liksom har identifierat att det är ett stort intresse som kanske ändå många har missat. Där jag har researchat jättemycket kring.
Vad skulle det kunna vara för någonting då? I armband?
Alltså, nu har jag inte researchat än så därför är det så svårt att svara på det. Liksom, alltså...
Alltså är det att det ska vara blandade, att typ så här, alla gör med stenar och så har man färger, det skulle kunna vara en sån sak.
Nej men, ja, men exakt, liksom, man skulle behöva undersöka marknaden, vad gör de andra? Det behöver jag tid på mig för att komma fram till att svara det på ett bra sätt. Liksom. Och det hade jag gjort, verkligen kollat. Och jag hade kollat på andra länder, jag hade kollat på olika bolag, jag hade verkligen researchat på riktigt.
Vad som säljer mest? Och så.
Nej, men liksom dels det och vad som saknas, vad som ändå identifierar ett intresse. Oftast kan man kolla på klockor, de har ju oftast armband jämte. Då snappar man ju upp trender. Alltså fast klockförsäljaren kanske då fokuserar. Och då ser du liksom, typ liksom ett armband jämt ofta. Mm. Och då kan man se liksom... Och så hade jag följt en massa stora influencers. Så hade jag kollat lite vad de har på. Alltså, du vet, jag hade researchat väldigt mycket där. Och så bara, okej, vad gör de andra? Vad borde vi göra? Vilken prisklass ska vi lägga oss? Vad finns luckan? Ibland kan det finnas i lyxsegmentet. Ibland i liksom. Och sen så vill jag att det ska vara purpose-driven. Så jag hade antagligen inte lagt det i lyxen då. Utan jag vill ha affordable, liksom högkvalitativt. Någonting som man kan stå för. Mm. Det är värdedrivet. På något sätt do good, be good liksom. Där hade jag velat vara, sen byggt ett varumärke från scratch på sociala medier, ja men typ lite så, och så liksom väldigt stark bra story liksom. Men exakt vad det ska vara, om det liksom hårda, där är inte jag riktigt än, i och med att jag inte har liksom
undersökt
det liksom. Men jag hade verkligen gjort ett noggrant jobb före. Och så hade jag kollat på bruttomarginal, att det är liksom en bra bruttomarginal för att kunna liksom få pengar över till marknadsföring.
Vad är en bra bruttomarginal skulle du säga? För att väldigt lätt
det är inom olika branscher, så det är också väldigt svårt att svara på. Liksom. Men om du ska gå direkt till slutkonsument så liksom, du bör ju ligga över 60. Liksom. Alltså, allt annat under, det blir svårt att marknadsföra. Du behöver ju pengar till marknadsföring och nå ut med ditt varumärke. Liksom. Så att... 60-70% i alla fall, där borde du ligga. Men vad som är bra, det är liksom, ja, 70%.
Det är från bransch till bransch.
Ja, exakt.
Lite från grej till grej.
Men det är liksom just det här med create your luck. Du kan ju liksom, du ska kolla liksom armbanden, verkar vara intresse, lite purpose-driven, liksom kan du sälja storyn, liksom, alltså kan folk, finns det folk som håller med om det här, att de faktiskt tycker likadant som du? Och liksom börja där och så kanske testa lite, typ som liksom European, han gjorde ju det, han tog lite olika, så att man kan testa lite olika, göra lite mindre kollisioner för också då liksom create your own luck, så du behöver inte liksom bara all in, det är det här som gäller, utan det liksom ligger inte alla äggen i samma korg, utan jag kanske hade testat fem, fast det ska ändå vara något som jag känner att jag liksom kan stå för. Och tycker att det är bra grejer liksom.
Men jätteintressant att höra på dig, det är kul att få för lite hur man ska tänka och hur du hade gjort det helt enkelt.
Men jag tror att, liksom, att man måste figure out och tillåta sig själv att liksom inte bara bestämma sig från start, utan kanske satsa en lite mindre peng på tre olika, fast man ändå gillar alla grejerna här. Och så bygger man vidare på det och så provar man sig fram lite så. Det tror jag är en bra väg, för då går du inte bort dig och du kan fortfarande gasa hjärnet när du märker av intresset.
Om vi går in på entreprenörskap lite grann då.
Ja.
Vad tycker du är de viktigaste sakerna för att en entreprenör ska lyckas?
Nej, men alltså, fokus, det är ju självklart, för att du måste ju prioritera. Men sen också att liksom, fokusera på rätt saker. Det är ju marknadsföring, produkt. De två är ju väldigt viktiga. Och att det ska vara en tydlig liksom, affärsidé. Liksom. Och att våga ifrågasätta det som finns. Och göra det på ett annat sätt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att ha det med sig när man börjar.
Du har varit en stor ära att ha dig med, Pernilla.
Tack snälla. Jättetrevligt.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
På LinkedIn är det Pernilla Nyrensten. Och det är samma på liksom, Instagram. Pernilla_Nyrensten.
Vi lägger länk här i bio också om man vill kontakta dig. Yeah. Man kan kontakta dig om man har lite frågor om entreprenörskap eller vad som helst.
Absolut.
Ja.
Mera välkomna.
Härligt, jättekul. Härligt. Det har varit jättekul att ha dig med, Pernilla. Och vilken fantastisk resa ni har gjort. Och det känns ju fortfarande som att ni har bara börjat med allt vad ni ska göra.
Ja, absolut. Vi är långt ifrån klara. Vi ska bygga världens mest rekommenderade outdoor-varumärke. Det är så vi tänker, liksom. Magiskt. Det var så coolt.
Stort, stort tack, Pernilla Nyrensten.
Mm, tack, snälla.
Fram Gang Spotty with Alexander Pelleros.
Pernilla, vilken resa hon har gjort. Man blir så himla taggad. När jag satt med henne så kände jag verkligen bara det. Wow, alltså man är så taggad att göra så himla mycket bara. Och bara få lära oss den här känslan då. Att man, ingenting är omöjligt. Och att man, det räcker med att en person tror på dig. Och det räcker med att du är du själv. Och den här oräddheten. Nej men nu ska vi lansera i Tyskland bara. Det tar 6 veckor att göra det. Men vi skjuter ut det nu istället på några dagar. Och sen är man lönsam. Alltså den egenskapen som man entreprenör, den är helt fantastisk. Att man bara kör. Att många säger till en, gör inte det, gör inte si, gör inte så. Och sen bara kör man ändå. Och lyckas bra med det. Man åker på mycket failures. Men om man ska gå en annan väg som andra inte gör, så behöver man gå en speciell väg som andra heller inte gör. Nästa avsnitt, det är Malin Bajard som är en av Sveriges absolut främsta ryttare. Så stort, stort tack att du lyssnade och hoppas du lyssnar in det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.